Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Driver dag faller regn. Skörden ska bärgas i studion Hans Wiklund. Detta var podden Off Limits som tog pojkarna från trottoaren till oanade höjder. De befann sig i samhällets topp. Nej, kanske inte riktigt, men snart är vi där, Hans. Det går förbannat bra sen du tog över här efter tidigare nämnda poddinspiratör.
Jag har ju en fallenhet för det här.
Mm, absolut. Du har galopperande epilepsi bland annat.
Mm, en del andra åkommor också.
Ingenting som inte penicillin kan bota för att prata med din thailändska läkare. Hans, du berättade en kul grej. Det finns en polishund i Sverige som heter GV.
Ja.
Vad var det för något?
Alltså, grejen var att jag jobbade med Veckans brott med Leif GW Persson och då fick vi kon på den där hunden GV i, tror jag, Västsverige. Och Leif GW själv var ju väldigt nöjd över det här och tänkte, herregud, det måste vara världens smartaste hund, som en superpolishund, började han fantisera om. Och sen så hörde vi av oss till hundföraren och frågade så här, du, varför döpte du hunden till GV? Ja, jag var så jäkla disträ. Jag tror inte det skulle bli någonting av den här jycken. Plus att han såg så tuffsig ut.
Han var kantstött och lite rufsig och sådär. Så att GB var ett bra namn.
Ja, men nu är han en duktig polishund.
Absolut. Polishundar i all ära. Det här är veckans avsnitt av Off Limits i studion. Ingmar Bergmans... du ska inte komma undan, Oliver.
Nej.
Ingmar Bergmans släkting på hans mors sida. Vi ska prata om Bergmanssoffan. Vi ska söka upp Peter Stormares skådespelarkarriär.
Jag har ju myglat mig in på fakulteten i Uppsala där de bedriver Astrid Lindgren-forskning, va?
Absolut!
Från Ria, vi kommer ifrån Ria,
Exakt.
Den gamla transan Prussiluskan ska granskas i sommar under det här avsnittet. Och så ska vi upp till norra Sverige. Ja, vi är två stockholmare med skitiga foppatofflor som tar oss uppåt. Det handlar om rättegången mot Carl Hedin som stöds av en Facebookgrupp på 30 000 pers i den så kallade jaktlobbyn.
Och motarbetas av en ungefär lika stor grupp från Södermalm och Enskede söder om Stockholm som är kramar vargarna och är mot.
Exakt. Det ska vi ta tag i och så ska vi naturligtvis också jaga ryska spioner i fikarummet på Volvo.
Ja, det är för deppigt.
Deppigt var det, men vi pumpar upp oss med Atarax och Hans.
Ha?
Ta lite
är det handsprit eller?
Handsprit med blomstersmak som min kompis Billy Webb haft med sig från London. Ja, med munskyddet på med suspensoren. Nu åker vi nämligen i 110 km i timmen. Det här är succépodden, framgångssagan som gör åttor runt Dagens Nyheters poddar. Det här är Off Limits. Veckans avsnitt är på gång. Nu kör vi, Oliver. Tryck på rekord. Nu plingar det här också. Har ni börjat? Det är Lindskov. Såklart vi har! Vi har aldrig slutat! Jag har ryska spionen. Jag har lite krimi. Du får väl stötta mig där jag faller pladask längs vägen. Rullar vi, Bergman?
Vänta, jag måste kolla lyssningen.
Ja, lyssningen först.
Bergman kan ju ibland slarva med.
Ja, det har krämat på faktiskt.
Jaha.
Du har krämat på, så sa de när jag jobbade på långvården också. Man hade lagt en riktig macka inne på något avdelningsrum. Jag tycker faktiskt, det känns lite förmätet nu sådär, när ingen har överlevt långvård i Sverige efter corona och annat skit liksom. Ops, jag tillhör inte någon hemlig nätgrupp. Men jag har lite kritik mot svensk pandemihantering.
Vänta nu, är du med bland de här 20 forskarna?
Ja, det är så bra. Om någon har en åsikt om svensk pandemi som kanske inte riktigt överensstämmer med myndigheten, så är man näthatare, troll och med i någon hemlig utländsk grupp.
Ja.
Ungefär som den här diplomaten. Jag ska bara säga så här, när jag jobbade på långvården, det var nytt. Det är lära för livet. Jag tycker vi skulle göra värnplikt på långvården inom Sverige. Och efteråt, ta inte allt så förbannat... Nu sitter jag med två kulturmän här som aldrig har sett trottoaren, va?
Jo,
gatans folk.
Jag träffade Ingmar Bergman bland annat.
Ja, var träffar du Ingmar, hör, denna gigant?
Ja, det var på Dramaten, man, där han huserade. Mm. Så jag har sett Långvården också.
Långvården på Dramaten. Mm. Hörru du, är det sant att det sägs att Ingmar hade en soffa utanför sitt kontor på Dramaten?
Ja.
Och i den soffan så var det ofta då samlag mellan regissörer och unga blivande skådespelare och skådespelerskor. Man kunde få en roll om man skickade upp påkarna i Dramatens tak där och blundade en stund och lät någon grisig regissör från Teater Galeasen göra sitt.
Jajamän, men det är inget exklusivt för Dramaten, utan det har väl präglats showbusiness i alla tider, att det har varit en sorts korsning mellan horhus och kyrka, eller hur?
Ungefär som podden Off Limits.
Ja.
Vad var de sa om den här vidriga... Det var en mycket, mycket känd svensk programledare på tv som en gång sa... Han skulle få någon praktikant som skulle bara jobba för honom. Och så sa, smaka på den här, och hola ner byxorna. Vet du vad den smakar? Lägg av, sa hon. Den smakar karriär. Lite grann vidrigt. Ja. Oliver Bergman i studion, demonproducent. Vi pratar skit om dina gamla släktingar. Ingmar Bergman, hör du, som var... Var inte Bibbi? Han var väl notoriskt otrogen, va?
Bibbi kommer en kaffe. Ja.
Bibbi.
Bibbi.
Ja, nej, det är otrogen. Jag vet inte, han var otrogen. Han bytte ju fru så ofta så att han borde väl inte riktigt ha mäktat med det. Men fast man vet ju aldrig med de där kulturmännen. De kan ha en enorm stamina och potens och sådär. Så att, men jag tycker det där är mest skvaller. Ska vi verkligen ägna oss åt lumpet skvaller här, Jonas?
Vi har
väl en ganska hög nivå på våra samtal normalt.
Absolut. Det här får ju de sjudderton i Svenska Akademien att framstå som en drängstugefest i det småländska 1600-talet någonstans.
Ja.
Nej, men faktum är att vi jobbar ju mycket med skvaller, andrahandsuppgifter och rent skitsnack och trash talk, men vi förklär det ju i någon slags språklig akkuratess, och liksom Oliver Bergman med sin bakgrund, med sin högadligaste mansbakgrund, skulle inte sitta i den här studion om vi bara luktade liksom Johnnys senappruttar. Det måste vara en hög verkshöjd på något sätt, och det tycker jag vi har lyckats med. Det går ju väldigt bra. Sen du tog över efter clownen Manne, förlåt mig, Jakob Ökvist, har vi ju slagit nya lyssnarrekord.
Ja, det är kul, men nu tycker jag vi kanske kan spotta ut varandras könsdelar här. Det blir sånt jäkla, du vet. Apelsinrullande, som man säger.
Vad säger som... Varför säger man apelsinrullar när man smeker varandra över ryggen?
Det vet jag faktiskt inte. Första gången jag hörde det var häromdagen, men vår väninna från Göteborg, Linda, som sa det.
Hon som jobbar med oss i morgonprogrammet Morgonrock från 5.30 till 9 varje morgon. Det här är en promotion puff. Hon sa, sluta rulla apelsiner. Och det var ungefär som när man berömmer varandra.
Ja.
Sånt där som är så viktigt i på bastuklubbar, på Volvo till exempel. Fantastiskt, den här stora rättegången nu mot en gammal konsult på Volvo och en gammal konsult på Scania som du har jobbat och sånt.
Spionhistorier.
Ja, alltså jag vill att spioner ska vara vackra kvinnor, ståtliga transpersoner, kanske någon smygfet liten Bosse Hansson på något utegym i Florida. Mm. Här är det liksom, de träffades på Harrys krog i Varberg.
Det är för dåligt.
Han fick ett kuvert med 10 000 spänn.
Mm.
Alltså, någonstans, det blir så torftigt. Han har så suttit, den här konsulten, och överhört snubbar som har suttit i fikarummet på Scanias fabrik. Och så har han tagit den informationen som konsult och gett till den här, vad hette han? Umojenko, han som vi skickade ut här.
Diplomaten.
Toppdiplomaten som var också hög inom, jag vet inte vad GRU heter nu, det heter väl inte...
Ja, de har döpt om det till någonting, men det är fortfarande den sovjetiska underrättelsetjänsten. Åh, förlåt, den ryska.
Hur som helst. Det är samma personal!
Ja, det är det, men grejen är så här att det är så långt ifrån... Kommer du ihåg Stig Wennerström, va? Oh. Vilken fin spion ändå. Ståtlig, stilig, högt dekorerad militär. Det var ju,
en liksom... femtekolonnarnas George Clooney. Han kunde ha gjort näskaffereklam. Ja. Han var ju vacker som en dag.
Ja.
Morsan hade ju honom som frikort, vet du.
Jo.
Ja, visst. Ja.
Och så torskade han på att hushållerskan gola ner han. Det var ju just snyggt det. Men det var ändå så att säga, en spion var en spion på den tiden. Och det var också militära hemligheter som vidarebefordrades till främmande makt.
Det var mikrofilmer under förhudar. Det var liksom lite mer avancerad James Bond-teknik. Så vill man att det ska vara. Ett Postnord-kuvert med 10 000 i på Harrys krog i Varberg. Ja. Exakt så har åklagaren framställt i den här rättegången.
Ja.
Alltså det är torftigt. De åt lyxmiddagar på restaurang Kristall på Kungsgatan i Stockholm. Hallå!
Det är som diset i Aspudden.
Ja, riktigt.
Ja, men inte långt ifrån. Någon lyxkrog är det inte.
Nej, men Kristall har ju rinnande vatten på toaletten. Det saknar ju diset sen skottlossningen förra veckan. Ska jag inte snacka skit om min pub?
Nej, men det gör jag verkligen inte. Men som sagt, sätter saker i perspektiv.
Verkligen. Men jag tog, på tal om min lokala pub, diset. Det är ett trevligt ställe. Bra. Och, ja, det enda som är flott på diset är håret på barmästaren. Men faktum är, jag tog ju dit engelska kompisar från Millwall, Bermondsey. Och när Colin, som har liksom sett det mesta då i södra Londons förorten, han kom in så lutade sig bakåt med sin engelska harps han hade fått. Jonas? Ja, Colin. What a shithole. Högt och ljudligt. Det var så grovt så ingen reagerade ens.
Nej.
Han sa, det här stället är så fantastiskt så att man får torka av fötterna när man går ut.
Ja.
Och då har han ändå varit på The Barnaby, Canterbury Arms, riktiga skitställen, ja, i London.
Kanske den där toaletten som Mark Renton var på i Trainspotting, alltså ja. Vad var det, Skottlands snuskigaste toalett, som han sen i någon form av psykos sugs ner i, ja, och badar ner i den där toaletten.
Fantastisk film.
Var grisig. Ja, fantastisk film.
Trainspotting. Mm. Finns en skylt på en av pubbarna i Millwall jag sett nu. Det finns ett fotografi som ramlar runt på diverse såna här supporterforum. Det är från engelska landstinget, NHS, att man ska tvätta händerna efter toalettbesök. Det är, ja, viktigt att man sätter upp sådana skyltar på pubbar i södra London, därför att det är inte alldeles självklart för klientelet som går där att man tvättar händerna.
Nej.
Innan man grisar ner händerna i jordnötsringar och pratar om när man sänkte någon ful tjockis från Sheffield för 12 år sedan, vilket såklart aldrig har hänt.
Nej.
Det ljugs inte mer än i en bar i södra London, nej, runt Millwall-matcher. Hur som helst, då stod det på den här skylten, NHS, wash your hands, har sen någon skrivit under. Like you fingered a girl from Grimsby.
Ja.
Nej, inte okej.
Nej, och dessutom kan de ju inte läsa de flesta av dem där, så det är ju helt meningslös information.
Jag vill bara punktera att restaurang Diset är ett mycket schysst ställe. Du har dragit ner i någon slags träsk här,
jo,
i samband.
Men det är ju mer för att jag vet att du går dit, så jag tänker att hur hög klass kan du ha?
Jag går,
och jag vet att du är väldigt blygsam också i dina preferenser.
Ja, jag jobbar med tyst diplomati. Jag går inte dit längre sedan jag och min polare Lasse Grönlund blev bannade från karaokebaren. Jag tror inte ens de kör karaoke längre.
Nej. Det var den for ut mer. Du, jag tänkte lite grann på det här med spioneri. Du vet ju att jag har svårt att släppa Astrid Lindgren. Vi talade om henne lite grann i podden förra veckan, om du kanske minns.
Just det, du ringde ju någon kväll i veckan och sa, Jonas, du får lära hålla käften i podden. Jag fick inte ens ur med hälften om godhetsaposteln Astrid Lindgren i förra avsnittet.
Nej, det var mer att jag har ju nu, det bedrivs ju forskning på Astrid Lindgren. Astrid Lindgren som jobbade för den svenska underrättelsetjänsten, ja, apropå spioneri. Hon, ja, jobbade ju med Revolver Harry, kriminalteknikens grundare.
Var det här före eller efter hon lämnade bort sin...
Det var i samma veva, tror jag. Hon var ju yrkesverksam då, och på den tiden lämnade hon bort sina barn till höger och vänster. Det var inget konstigt med det.
Hennes barn Bosse, som orsakade en skandal hemma i Vimmerby, lämnade hon ju bort, och Bosse gjorde ju sen comeback. Det var han som var, kan man väl säga, Karlsson på taket, va? Fast propellen satt inne i Bosses huvud.
Ja, exakt. Jag är på väg dit, Jonas. Aha. Alltså, när det handlar om Astrid Lindgren-forskningen, det är ju fascinerande. Det bedrivs på Uppsala universitet. Jag är nu med i den här gruppen. Alltså, jag är inte accepterad helt och hållet, men jag jobbar så att säga utifrån lite grann.
Jag förstår att du inte accepterar dem.
Nej, precis. Varför skulle jag vilja vara med i en klubb som skulle acceptera mig som medlem? Det verkar ju idiotiskt. Nåja, det finns ju alltså 670 stenogramblock som Astrid då kletade ner med sina så kallade krumilurer, så skrev hon ju någon form av första utkast till alla sina litterära alster, eller hur?
Det fanns ju, som det finns även idag på statliga myndigheter, en satans massa dödtid för personalen. Idag sitter man på Tinder och Grindr, och så, ja, spelar man harpa och skit på nätet. På den tiden satt man ju och gjorde anteckningar, skrev böcker och romaner. Ja. Ungefär som Thomas Bodström sitter och gör på sitt advokatkontor. Han skriver ju deckare på arbetstid.
Och Astrid Lindgren skrev Karlsson på taket bland,
ja,
annat.
Ja.
Och då går man ju in i de här stenografiböckerna och försöker dechiffrera dem. Och då har man då ett samarbete mellan litteraturvetenskap, datavetenskap och stenografi, och så matar man in olika stenografifunderingar in i en dator, och sen så dekoderas de på ett märkvärdigt sätt, och så försöker man på det viset få fram vad var det Astrid egentligen skrev från början som blev de här framgångsrika, trevliga och folkkära böckerna.
Vad var hennes agenda?
Ja, och då är jag ju lite så här, jag är ju lite konspiratoriskt lagd, det vet ju du, Jonas.
Lite.
Ja, och ett osökt så tänker jag på hennes tid vid den svenska underrättelsetjänsten. Hon kallade ju det där jobbet för snusket.
Ja.
Och det kallar ju hon ju för att de satt ju och avlyssnade politiker, potentater, tjänstemän, militärer och deras samtal med horor mer eller mindre. Och det var ju bara snusk enligt Astrid. Det var ju inga viktigheter som avhandlades. Det var ju inget riktigt, spionaget var ju, fanns ju inte i svang, utan det var ju bara massa äckel liksom.
Och på den tiden var ju patriarkatet så stadfäst i den svenska folkmyllan, i den svenska samhällskulturen, så att, att potentater, alltså vetenskapsmän, politiker, så kallade fint folk, Sveriges intellektuella elit, de höll sig med älskarinnor, de höll sig med moatjer och ibland, måste vi vara ärliga och säga, med älskare, ja. Faktiskt.
Ja, HBTQ plus I-personer.
Ja, men det var ju olagligt, va? Karl Gerhard och allihop med ja. Mockaskorna har han posse. Ja. I framtiden blir jag beräknad som en liten sosse och allt vad det ja. Var. Det var ju en blinkning till ja. Den tidens gay-communities.
Men absolut, allting skulle ju sköta sig för dolda och det är ja. Därför som det kan vara kanske intressant att dechiffrera Astrids stenografikrumelurer och se vad är det som döljer sig här bakom Pippi Långstrump på Bröderna Lejonhjärta och Karlsson på taket, inte minst. Karlsson på taket som du tror då är baserad på hennes Astrids bortförde son Bosse.
Ja, men en man som är ett barn som bor någonstans i en vindsvåning ja. Med en propeller på ryggen och är allmänt jävla oförskämd. Det påminner mycket om hennes son Bosse som ja. Sen gjorde comeback och blev ungefär som jag, periodvis alkoholist.
Ja, farbror Bosse.
Farbror Bosse.
Ja, men nu är det så att jag har varit i kontakt.
Men han hette väl Bosse?
Ja, det är klart som fan han hette Bosse.
Hennes riktiga son, va?
Jo, men farbror Bosse hette han ju långt senare. Det kunde inte kalla för farbror Bosse när han var liten. Kanske kunde hon det, men ja. Med tanke på farbror Karlsson på taket. Ja. Skitsamma, nu har jag varit i kontakt med en gammal god vän till Astrid Lindgren. Och hon vill inte vidgå den här beskrivningen som jag hade förra veckan när jag sa att det är möjligt att, att Jonathan och Skorpan, att de är nazister. Det trodde hon inte alls på. Och hon kände Astrid, alltså personligen.
Så oj.
Att, och då menar hon att så här, nej, det där var bara snicksack. Och då
tänkte vem är jag, du har att, pratat med här när du går runt och får... Du får ju flashback och verkar som Vetenskapsakademin. Är det Madicken du har pratat med igen i dina britånger ute på Ingarö? Vem har du pratat med?
Ja, men det kan väl inte din källa, Jonas.
Jo, men,
du måste vilja ha någon sorts jävla ordning i det här programmet. Kan ju inte uppge källor.
Som grävreporter så frågar jag vem det är. Ja, och säger du att det är källan, då backar jag två steg. Tar ett gult och är bänkad i nästa hemmamatch.
Du är bänkad nästa match, det är givet.
Du sa också att alltså, ingen kan, det kan komma fram saker vi inte vill veta om våran ärkeängel Astrid.
Exakt så är det. Och nu har jag dechiffrerat Karlsson på taket. Och nu har jag fått ihop det här. Så det här, jag är inte säker på att det stämmer 100%. Men jag tror att den här lilla otäcke propellerförsedda gynnaren inte är Astrids bortlämnade son, utan i själva verket Goebbels.
Jaha.
Vad säger du nu då? Mm. Goebbels bodde på Odengatan där, precis bakom hörnet från Dalagatan där Astrid ju framlevde senare delen av sitt liv i alla fall.
Här måste jag gå in och göra som Ernst Röhm under Nürnbergrättegångarna, då han var avliden sedan många, många år. Mm. Du menar nu Hermann Göring.
Ja.
Göring var ju Sverigebekant.
Ja.
Du sa Goebbels.
Sa jag?
Ja, den gamla hönsodlan som var platt fot på bägge fötterna och knappast hade platsat ens i Let's Dance i 30-talstyskan. Hermann Göring.
Hermann Göring, krigshjälten som var, höll till i Sverige, råkade börja förgifta sig själv med morfin och varit jäkla snurrig. Det är ju han som är Karlsson på taket.
Ja, faktiskt. Kroppsligen så, han kallades ju för Dicke Hermann i det gamla Tyskland.
Ja, Tjocka Hermann som man säger.
Ja, tyska folk hade förstått att vi är lurade av en galen korporal med vykortsmålarambitioner från första världskriget. Ja. Och hans tjocka satans gangstergäng.
Ja.
Varför inte? Alltså det var ju en person som var, han var ju allom bekant, Hermann Göring.
Mm. Ja, det var han ju, framförallt i Sverige, och Astrid hade säkert bra koll på honom. Så att, min gissning är att det här är en sorts pedofil Göring, och han försöker ta av lillebror hans pyjamasbyxor. Och så när han, du vet, när lillebror säger jag vill ha en hund, så kommer Göring in och säger ja, massor med hundar uppe på mein Ruf.
Karinhall.
Ja, Karinhall, där har jag File. Vad fan är ett hund nu då?
Hunde.
Ja, det sägs ju självt, Jonas. Alltså jag skäms ju för mitt tyska arv när jag inte kan så mycket tyska så jag kan säga hunden.
Men vad är hon inspirerad av då? Karlsson på taket är egentligen en ganska motbjudande person, men liksom alla Astrid Lindgrens figurer, där kan liksom utan stenografi, krumelurer och 300 forskare med för höga anslag på...
Ja, det här kommer kosta lite som du förstår.
Jag förstår.
3 års forskning.
Samtliga hjältar i Astrid Lindgrens sagor från början är ju antihjältar. Pippi är direkt oförskämd. Hon bor själv. Är väl tjuv. Ja, det hon motsätter sig skolsystemet. Ja. Karlsson på taket, han är ju direkt oförskämd mot den här lillebror. Han behandlar honom ungefär som han borde Örjan Ramberg på någon dejt på Tinder. Det är inte okej.
Okay. Nej, och sen är det ju så där med Tommy och Annika och lillebror. De vill man ju ge en örfil för de är så förskräckligt menlösa och trista, eller hur? Ja. Så att det är ju de här antihjältarna man blir förtjust i.
Det de är som svenska handläggare på Migrationsverket. De vågar liksom inte säga till när någonting har gått lite överstyr på något sätt. Nej. Lite så är det.
Så att, okej, men vi lämnar Astrid tycker jag. Forskningen ska alltså vara klar 2022 vid Uppsala universitet och då får vi förhoppningsvis veta lite närmare vad de här krumelurerna egentligen betyder. Och det kan vara så att Astrid Lindgrens gamla väninna har rätt att jag inte vet vad fan jag pratar om.
Du sa att du var med i en grupp.
Mm, det är 20.
Det är 20.
Ja.
Det där har blivit väldigt populärt. Så fort någon har någon form av kritik mot hur Sverige har hanterat pandemin, coronan, covidpesten, fladdermussjukan, då är det näthat, det är troll, utländska hemliga grupper hotar svenska myndigheter. Ja. När blev kritik till hot?
Ja, alltså det är ju förvillande likt. Alltså, förelämpningar och hat är ju en sak. Hot däremot är ju faktiskt straffbart.
Jo, men det är väsent. När Björn Olsen tycker att det är fel att de svenska regionerna ska ha munskydd nu, precis överallt. För han hävdar med en fas fortfarande att det är verkningslöst med munskydd. Det är socialt avstånd, hygien som gäller och dessutom borsta tänderna i tid och gå läger.
Ja, och dricka handsprit.
När han säger det, då är det adekvat kritik som ploppar upp i då Sveriges Television, Sveriges Radio. Men när en engelsk forskare, engelsk smittskyddsläkare har kritik mot hur Sverige har hanterat pandemin, då framställer man det. Han hotar svenska myndigheter, det är hemliga grupper. Då blir det så fult på något sätt. Kommer du ihåg i början på pandemin, när det satt på presskonferenserna, en mystisk tysk journalist.
Ja, det var, han var bra.
Ja, och den här flocken med svenska journalister var sådär, vad är det här för? Han ställer jobbiga frågor. Han ifrågasätter Anders Tegnell, våran överstepräst. Wow, det är förbannat med journalistikens uppdrag att från början ifrågasätta tills korten ligger på bordet. Ja. Eller i det här fallet de begagnade munskydden ligger på bordet.
Kan det vara nu så att den här tysken, alltså Görings sonson som det troligtvis var, som var här och ställde näsvisa frågor till våra politiker, kan det vara så att han är likviderad nu?
Det kan
jag har inte sett honom sen presskonferensens tidiga dagar.
Nej, han försvann väl ungefär lika snabbt som Jutta Rabe försvann när hon tog sig in på internationellt vatten där inte ens hon fick filma Estonia. Men på tal om såna här grupper, Hans, har du hört talas om Carl Hedin?
Ja.
Just det.
Oja. Miljardären, skogs... vad heter han? Träpatron, va? Han äger ju i stort sett hela Västmanland och uppåt.
Just det. Han misstänks nu, det är en rättegång som pågår, han misstänks nu för att ha förgiftat varg.
Ja.
Och medialt sa den här rättegången mot Carl Hedin, oskyldig eller ej, jag säger som i Dreyfus-affären, det är inte min sak att avgöra, det får nämndemän och jury avgöra.
Mm.
Oavsett om Carl Hedin är oskyldig eller ej, tala om en oproportionerlig medial bevakning. Jämför till exempel med mord i Hallonbergen, Rosengård, var som helst. Här är det fulla kanoner. Och han har ju också en grupp med sig.
Ja.
30 000 pers står bakom Carl Hedin och säger att nej, han är en duktig jägare. Han har gjort mycket för svensk jakt.
Ja.
Och våra organisationer, läs på svenska, varglobbyn.
Mm.
Eller vargmördarlobbyn.
Ja, nu ska jag vara försiktig med vad du säger.
Okej. Men alldeles oavsett, så den här gruppen som står bakom honom, det var ju någon där som var någon gammal riksdagsman som till och med hävde ur sig. Ja, jag har känt Carl, jag har suttit i riksdagen, jag har känt Carl Hedin i över 50 år. Räknas det inte någonting om jag säger att det är en bra kar?
Ja,
riktigt så funkar ju förbannet med inte rättsstaten Sverige, att du kan intyga att det är min kompis, han har inte gjort någonting. Vad är det för kompis då? Ja, det är Thomas Kvick, han som springer med brödsåg nere på dagis där borta.
Ja, men han har ju faktiskt inte gjort någonting.
Thomas Kvick är dömd för diverse sexualbrott.
Nej, inte diverse, han har ett sexualbrott, det han avtjänat och nu, sen satt han ju på hispan för andra saker. Men
ett för mycket.
Ja, det är 100%.
Tack. Alltså,
jag har ingen tolerans.
Det är värre än Karlsson på taket.
Ingen tolerans med pedofiler överhuvudtaget. Jag vill inte gå full Patrik Sjöberg, om du förstår vad jag menar.
Vad är det som har hänt med honom?
Alltså, han brinner för kampen mot övergrepp på barn.
Och han har hamnat i en debatt med Sveriges feminister.
Ja,
med...
tyvärr.
Ja.
Ja, den fighten kan man inte vinna. Det kunde jag sagt till Patrik innan han gav sig in i det. Men...
la han ribban för högt?
Ja, det gjorde han. Och sen fick han hela det här monster drevet på sig med helt som en planet av troll som liksom bombade ner honom i skosulorna. Han sa att han tog det med ro och sådär liksom, men ingen går ju helskinnad ur sånt där.
Nu säger du troll, jag tycker att i många fall var det adekvat kritik mot hans ganska enkla framställning av pedofili.
Nej, det finns bara en enkel framställning av pedofili. Det är en sexuell avart som är helt oacceptabel i de flesta samhällen och dessutom som medför ofta väldigt, väldigt grova brott. De flesta pedofiler kanske inte lever ut sina lustar, men de som gör det blir väldigt, väldigt besvärligt och stora tragedier.
Han vill ju döda dem liksom.
Ja, precis. Det är lite hård för att han har en sorts MC-ton i det hela som inte
men
passar.
Men han menar väl inte kill your local pedophile. Han sa ju själv, det här är som alla andra gör. Det här är ett ganska tufft inlägg i debatten för att skaka om lite grann. Och nog fan har de skakat om honom. Killen är ju persona non grata.
Jo, men han bryr sig inte så mycket om det. Han har alltid varit det. Så när han stod och liksom rökte en Marlboro vid sidan av höjdhoppsribban och sen fladdrade över 2,42 och bara garva. Jag menar, då tyckte ju folk instinktivt illa honom. Vad är det för dryg jäkla göteborgare från Västra Frölunda som kommer hit och är större. Men så det tror jag inte. Jag hoppas att han kommer elskinnare där och kan fortsätta bedriva ett väldigt viktigt arbete som han gör, som har ju gått i stå nu när han inte kan vara ute och föreläsa och så.
Någonstans undrar jag i den mediala debatten, vem är det vi ska jaga egentligen? Är det pederasterna eller är det Patrik Sjöberg? Vi måste ju sikta in siktet, ungefär som Carl Edin på en jaktstuga. Kommer det en älg eller kommer det en vargkramare? Sikta rätt för Guds skull.
Ja, så är det ju verkligen. Jag tänkte på det där som du sa om Carl Edin och den mediala cirkusen. Att skjutningen i Rosengård inte får samma publicitet. Men egentligen så är det den juridiska cirkusen som är den stora grejen. Dels att man på ett vittnes uppgifter, ett vittne som är hustru till en av de medåtalade i den här jakthärvan. Ja. Som de står anklagade för att ha liksom förberett och skjutit vargar.
Och gift, de har lagt ut gift, vad? Det gör det till en annan typ av brottslighet.
Ja, det finns heller inte att de... det är ju djurplågeri också då möjligtvis. Men
de lämnar alltså kvar en flaska hembränt. Det är räknat som gift i...
skulle kunna
juridiskt.
Nej, men det är ett ganska potent gift som det har handlat om, men det finns inga bevis för att det har lagts ut någonstans, utan det här ska hanteras då enligt det här vittnet. Vittnet som då är gift med en medåklagare, hon har ju sedermera blivit åtalad också för inblandning i det här, så att det var ju inte tipptopp liksom. Och dessutom så tog hon ju tillbaka det vittnesmålet hon ursprungligen gav när Hedin häktades. Hela insatsstyrkan kom ju att storma hans hus och släppa honom i handbojor och låste in honom på hennes ord, så att säga. Sen visade det sig,
det känns lite som effektsökeri att göra en sån sak. En äldre man, Carl Edin, alldeles oavsett om han är skyldig eller ej, att gå in så här gryningspatrull-raida honom. Ja. Det gör ju inte ens juntan i Myanmar med folk som har stått och bankat på kastruller.
Nej, Yasin Byn, han bjöd dem ju på kaffe och bullar och tog in liksom i högsta liksom välmening.
När är du häktad hela dagarna? Därför att du har ett programledarjobb på P3 också.
Ja, det står och väntar.
Jag säger som Eva Rydberg, rena rama dingdong, hör du.
Ja, karbofuran heter det där giftet som man ska släcka vargar med. Skitsamma, den här kvinnan då, vittnet, hon tog tillbaka vittnesuppgifterna, men då hade man redan inlett avlyssning av Hedin och hans kompisars telefon, och där tyckte man sig uttyda att nu håller de på att instigera för att nu ska de försöka döda en varg. Ja. Och så grep de honom, han häktades. Sen visade det sig att polisen hade hört fel. De hade inte sagt det där som man tyckte att de sa. Och sen var det ju ännu snurrigare då. Det visade sig att den här kvinnan kanske inte är riktigt psykisk balans. Hon är nu sitter på psyket och kan inte medverka i rättegången. Dessutom så har hon ju själv varit åtalad för stämpling till mord av sin man. Så att det gör ju det här ärendet till någonting som inte förtjänar att vara i en rättegångssal. Det är ju rena jävla skiten alltsammans, eller hur?
Hon verkar ju vara någon typ av snackpåse som Skandiamannen. Herregud, har de skjutit Palme? Då måste jag ut och spela huvudvittne och låtsas vara livräddare. Mm. Alltså det märkliga med när åtal väcks mot Carl Hedin exakt i den vevan, tar hon tillbaks allting hon har sagt. Ja. Då är det ungefär som jag när jag dricker bananlikör hemma ensam på dagarna i kalsongerna. Det står inte riktigt rätt till i skallen. Här händer det grejer som inte hon har kontroll
ja,
över.
Ja, så kan det vara. Och sen, men sen, samtidigt kan det ju mycket väl vara så att Hedins polare har utövat press på sin hustru så att hon har blivit galen.
Då är det en bevissak.
Exakt, absolut. Jag bara säger att såhär, ja. Det kanske inte är så att hon är tokig från början och har hittat på allting, utan att det är någonting annat som ligger bakom. Men icke desto mindre, det finns ju ingenting. Det finns ingen skjuten varg, det finns ingen förgiftad varg. Det finns ingenting. Det finns ett vittne som ligger på psyket. Alltså, som åklagare, hur kan dra den här skiten för miljontals kronor genom liksom tingsrätten och så småningom säkert hovrätten där de kommer bli friade? Det är ju en gåta.
Är det inte märkligt också att ibland känns det i Sverige att när det är någon rik fan som har mycket pengar och det vi kallar för makt, då kan rättsstaten gå hur långt som helst. För den där satan, när vi har liksom jantelagen skriven i eldskrift över Svea rikes lag, vår lagbok, någonstans, en rik fan, den ska vi plocka ner. Ja. Jag säger ingenting, jag ska inte tjata om Carl Hedin liksom. Nej. Han är inte ens släkt med Sven Hedin.
Nej, det är konstigt, det hade man ju hoppats.
Så vi hade något att gå på. Ja. Har han ingen vargkeps ens?
Jo, det lär han väl ha, men grejen är att
det blir alltså, liksom Stockholms vargkramar i Gamla stan med Daniel Heldén och vi som tycker att vargen ska få vara i sitt naturliga habitat. Jo, men säg det när de har fått 300 ihjälhuggna och 60 får och det är blodtörstiga vargar ute. Ja. Då får vi, om vi ska ha varg, då får vi kontrollera det. Alltså.
Ja, jag tycker också att vi kan inte blanda oss i det här, men det är enorma motsättningar mellan jägare, folk på landet och folk i stan. Den här motsättningen mellan land och staden är ju en klassisk svenskt dilemma. Det har alltid funnits. Men det här ställs sig på sin spets och i modern tid av de som vill skjuta av vargen för att det förstör tamboskapen och förstör jakten. Och vargarna anses ju vara väldigt blodtörstiga. De dödar för nöjes skull och så vidare. De river 100 får och äter upp ett öra liksom. Men sen har du, som du säger, Daniel Heldén och det här kommunistpatrasket på Enskede söder om Stockholm.
Gamla stan.
Gamla stan och Södermalm.
Kan inte
och
alla promenera till jobbet? Det vore bra för miljön. Det kanske inte går. Åh, snälla MP! Va? Fixa en frisyr till Amanda Lind istället.
Så, ja, precis. Så stäng ner den här parodin till rättegång till att börja med. Låt Hedin gå i sin farfars fotspår. Fan, vad synd att det inte är hans farfar, va? Sven Hedin ändå.
Sven Hedin som sprang runt och gjorde high-five på Olympiastadion i Berlin 36.
Mätte skallar i Afrika.
Ja, exakt. Ja. Mätte skallen på Roger Pontares farfars far upp i över Tony eller vad det var.
Samerna har ju också en roll i den här jävla härvan. Ja. Det är det som gör det ännu värre.
Jag skulle precis ta mig till den lilla G-punkten som börjar vibrera. Ja. Det finns ju en samisk, det finns ju en minoritetsaspekt på det här också. Carl Hedin är ju etnisk svensk och det finns en laddning i det också. Liksom. Då ska ju fanskapet rivas ner. Dessutom har han den dåliga smaken att vara vit och medelålders också. Va?
Han är ju svensk.
Men du sa att vargen dödar för sitt nöjes skull. Så klassiskt jävla jägarargument. Mm. Finns inga djur som gör någonting för sitt höga nöjes skull. Skulle möjligen vara när man gick på Skansen i småskolan.
Ja, de där aporna.
Det satt en schimpans och onanerade ner i ansiktet på våran fröken. Det gjorde ju apan för att han tyckte det var roligt och han fattat vilka är det mest synd om.
Barnen kommer garva.
Exakt. Vilka är det mest synd om här? Den här tråkiga jävla skolklassen med deras fula tjocka fröken eller vi som sitter inspärrade på livstid på det här berget. Vet du vad? Jag går fram och drar lite grann i snorren så tycker åtminstone ungar att det här är lite roligt.
Ja, så att det finns djur som gör saker för nöjes skull, kort sagt.
Nej, men, ja, men vargen dödar inte för nöjes skull. Vargen dödar för att visa för andra vargar inom reviret, om det nu kommer in varg i den första vargens revir. Att visa att här regerar jag, här fäller jag byten. Ja. Jag har läst mycket om det. Jag har tolkat Astrid Lindgrens krumelurer i många år. Hon skriver att det sägs, det här är Peter Stormare har sagt det här i filmen Varg, den har väl du sett.
Varg! Varg! Vassberg!
En värre kalkonfilm än Tre solar när Mikael Persbrandt åker runt med en svabb på huvudet och röker på under medeltiden. Det hände bara liksom inte. När Peter Stormare i Varg säger att vargen, det är det enda djur som vet om att den en gång ska dö. Och vargen är det enda djur som slår bytet för att visa för sina rivaler att här härskar jag. Det är direkta citat ur Peter Stormares film Varg.
Ja, men det där låter ju helt rimligt, det som du säger. Ska vi avsluta varje diskussion med det, eller?
Nej, men jag vill bara säga att det är helt orimligt också att Peter Stormare har sålt sin skådespelarsjäl. Han är en av Ingmar Bergmans gamla pålitliga drängar på Dramaten. Han, vet du vad han är idag? Han är Bauhausröst. Gå in på trävaruhuset Bauhaus och köp skruvar och skit och reservdelar till dildon som vi köpt åt Mikaela. Så hör man ju, hallå, Peter Stormare här, Bauhaus, håll avstånd i butiken. Han är Bauhaus.
Vad har ni för vargen?
Han är ju Bauhaus-face.
Jo, men det är grejen att han jobbar ju, han bor i Hollywood, han jobbar i USA. Vad han gör i Sverige spelar ingen som helst roll. Det är kanske hans avundsjuka gamla kompisar i Hälsingland som kan sitta och gnälla. Och du.
I Arbro. Jag tycker bara det är sorgligt att de bästa svenska skådespelarna behöver nedlåta sig till att ett göra ICA-reklam som Björn Kjellman och Susanne Reuter och sen stå och sälja sina skinkor på ett byggvaruhus. Inget fel på Bauhaus, de sponsrar den här podden. Det är inte det handlar om. Men jag tycker bara att jag är en horslampa som säljer mig till varumärken. Fan, jag köper det. Det står i mitt CV. Men att han ska göra det.
Ja, det är lika bra. Peter Stormare, såg du honom i Armageddon när han ska spela rysk kosmonaut? Alltså, maken till uselt överspel har jag aldrig sett i modern film. Det är Helan och Halvan är ju bättre. Så att jag tycker ändå att Bauhaus-filmen är faktiskt ett fall framåt rent skådespelartekniskt för Peter Stormare. Så jag tycker inte att du ska vara så beskäftig, Jonas.
Okej.
Okay. Ska vi säga så?
Ska vi säga så här, Karlsson på takets rollinsats, den är subtil jämfört med Peter Stormares insats i Armageddon. Det var så här, det är ingen tecknad film vi gör, Peter. Ta ner.
Nej, de hann inte det. Du, jag tänkte, om jag får bli snäppet allvarligare, Jonas, får jag?
Ja, absolut.
Jag tänkte bara avrunda lite med pandemipratet där. Du vet, stanna hemma, håll käften, sitt still, hosta inte, träffa ingen, gå inte ut, träffa bara familjen. Ja, men jag har ingen familj. Det skiter vi. Men familjen vill inte veta av mig. Det spelar ingen roll, utan man ska göra det där, så att säga. Det är som vi sitter på livstid hela bunten, eller hur? Och Tegnell är vår överläkare på Säters slutna paviljong, och du och jag sitter i dagrummet här.
Ska du hata honom nu? Nu ska du trolla och hata Anders Tegnell, hör du.
Men man, Anders, jag har ju inte gjort något. Kan jag få tidsbestämt straff?
Nej, tyvärr. Viruset beter sig som ebola upphöjt till 10. Det är ett mirakel att vi inte har dött hela bunten.
Jag förstår att han har gjort sitt allra, allra bästa. Och det var ju märkligt också i veckan när det kom siffror. Sverige var knallrött i hur vi hade behandlat vår pandemi. Ja. Och så som av en händelse så råkade bara några dagar senare komma en färsk publikation från någon trist träkorridor inom EU där det stod att överdödligheten i Sverige är faktiskt inte speciellt mycket högre än tidigare år, så att Sverige har gjort ett riktigt bra jobb i pandemin. Ja. Den satans uppgiften fanns inte i någon tysk tidning. Nej. Jag läser ju Der Stürmer fortfarande.
Ja, jag vet,
eller i Londons svar på DN, bara skitförnäma The Guardian. Ingenstans stod det någonting som överdödlighet. Det var bara de röda siffrorna att Sverige har gjort ett förbannat dåligt jobb i pandemin. Ja. Vi hade anpassat taktiken mot coronan helt oavhängigt till hur vår äldrevård ser ut. Ja. Och det är väl förbannat med, det är inte MSBs uppgift, men det är väl någons uppgift att förbereda sig inför en pandemi med hur så här är vår äldrevård uppbyggd. Jag ser varje dag hemtjänstpersonal som åka runt med delat munskydd och springa in och ut i allmän ordning till våra gamla.
Ja,
om de överhuvudtaget lever kvar, end of story.
Ja. Grejen är, en konsekvens som det här har fått, oavsett vilket land och vilken hantering man har haft av pandemin, så har det ju skapat väldigt mycket ensamhet, eller hur, Jonas? Det har ju både du och jag känt av.
Jag var ensam innan skiten började. Jag har blivit folklig. Nu sitter alla hemma i kalsonger och dricker Explorer.
Ja, exakt. Jag läste i tidningen här ett sorgsamt exempel. Det handlar om en 72-årig man då som lydde Löfvens alla tips och råd och rekommendationer och snart också lagstiftning. Han satt hemma och hade tråkigt, men kom på att han kunde roa sig med att chatta med på en sexsida. Och där stod det då så här: kåt 50-årig mormor bor 300 meter från ditt hus. Och den här 72-årig mannen, han tänkte, herregud, vilken lucka. Nu kör vi.
Det här är som när Carl Hedin ser en vargflock. Ja. Det är bara fram med kondylomet och förgifta dem.
Bara mosa på liksom. Och han chattar på där. grejen var att det kostade den här chatten då. Varje gång han satte iväg någonting så fick han betala med sitt kreditkort. Medan kvinnan då verkade, hon svarade ju bara när han sa någonting. Det var inte så att hon tog initiativet i diskussionen med 72-åringen. Han kändes ju ensam. Och den här mormor 50-åringen som bodde 300 meter från huset, han borde ju kunna förstå. För han bodde ju själv ute i skogen, att det inte var någon som bodde där. Men skitsamma, han var ensam.
Det föll på sin egen orimlighet, ungefär som Torsten
Jack Järklövs styrfar. Ja. Skitsamma. Och det här är ju jättedeppigt på något sätt liksom. Och då brände han hela pensionen på det här. Och det är ju liksom djupt tragiskt på något sätt. Samtidigt så han begick ju inget sexbrott. Han deltog ju inte i patriarkatet på det sättet eftersom... Eller gjorde han det? Fast det var en robot.
Alltså, ja... Fast om du penetrerar robotar så är du, då ökar du, vad är de säger, du tillvänds till ett abnormt sexuellt beteende och snart hamnar du på en keps hemma hos Patrik Sjöberg att du ska avlivas, va? Det är en farlig väg att gå.
Ja, det är sant. Jag kan hålla med. Han borde sätta åt den jävla 72-åringen. Nu har vi ju tagit pension. Han fick ingen pension till att börja med.
Är fanskapet åtalad då? För vad då? Skrynklig hy eller att han är en målgrupp för corona?
Jag tror han försökte åtala den här roboten, men det tror jag inte han har så mycket för tyvärr. Det är jättetråkigt att sitta här och raljera över den här stackars 72-åringen. Det kunde ha varit du, Jonas.
Nu är min lillebror 72. Jag är några år äldre än honom. Men faktum är, vi raljerar ju inte över den här personen. Jo, det gör vi i och för sig. Men det är som ett samhällsfenomen. Mm. Ensamheten föder en massa födkrokar. Människor lägger ut falska annonser. Min granne Petter till exempel, han finländare som du har kallat alkoholisterna.
Jag är inte alls det. Det är du som säger.
Okej, det är möjligt. Han dejtar ju på Tinder nu. Ha? Och där dyker det upp damer som är i relationer.
Va?
Som är bara, vi blir bjudna på en trevlig kväll med en glad man. Nu råkar det vara Petter hon råkar ut för, men i alla fall.
Han är stilig här förstås.
Ja, det är han. Ja. Ser ut som Sari Järvis moar efter ett hårt gyttjeregn och att ryska stridsvagnar har passerat. Han är ju finsk bird i Petter.
Just det, ja, det hör man ju nästan på namn.
Hans farsa var krigsman.
Nej, inte den historien nu igen. Han var till skjuten i ärslet av ryssarna. Men strunt i. Vi glömmer Petter tills vidare, Jonas. Och så får jag bara knyta ihop det här med vaccinationsprogrammet, du vet. Det som kommer att göra att 72-åringen med porrroboten och alla andra ska få vistas. Och vi ska bli utsläppta från slutenvården av Tegnell. Får vi tidsbestämt snart, Anders? Nej, tyvärr inte. Ja, men snälla, ska vi sitta här i evigheter? Ja, mycket talar för det. Nu har vi den här fas 1-4 vad gäller vaccinering. Vi är fortfarande på 1:an och 2:an så vitt jag förstår. Det vill säga att man håller på att vaccinera dementa, folk med Down syndrom, förekommande fall också, sjukvårdsanställda samt människor som befinner sig olovligen i landet och inte har velat bli utvisade.
Socioekonomiskt svaga grupper lyder den klassiska gyllene omskrivningen.
Ja, det låter bättre, det håller med om. Mycket bättre än det jag sa.
Ja, du sa sen den sanningen.
Ja, fast sen har vi ju fas 3 och 4. Vi är väl i fas 4 då, Jonas, i bästa fall, om vi lever så länge. Men jag tror att vi kommer hinna till fas 1. Alltså det vill säga att vi kommer utveckla Down syndrom eller bli senildementa innan vi har hunnit bli vaccinerade. Det är i alla fall min gissning. Det vill säga kanske åtminstone 20-30 år i framtiden.
Ja. Men okej.
Varför protesterar vi inte mot det här, Jonas? Varför gör vi inte som i Spanien, Tyskland, Hongkong, Burma, Ryssland, Vitryssland? Varför går vi inte ut och kastar tegelstenar och på svarta masker och Molotovs cocktails? Vad gör vi här i Sverige? Kan du svara på det?
Ja, inte är vi gula västarna som protesterar i Frankrike. Nej, på sin höjd skriver en insändare i Kamratposten: nu får det vara nog! Eller också så protesterar vi hejvilt mot vem som band i Let's Dance eller är skitförbannade på att Eva Rydberg inte kunde gå hela vägen med rena rama dingdong i Mello. Vi är ju bedövat folk, Hans. Folkhemmet, det är en gammal kossa med saftiga mjölkspenar. Det är många som hänger och dinglar de där spenarna.
De sitter ju i ladorna, de där Magdalena Anderssons lador, så har ju de där kossorna.
Rätt vad det är välfärdsmjölken slut. Och då kommer det här samhället bubblar runt. Nu är jag lite grann som Peter Stormarna i högtalarna på byggvaruhuset Bauhaus. Jag är lite av en vad heter det?
En person som har förlät sig på Der Stürmer.
En person som
Don Quixote.
Nej, men som ser dystopin som en självklar utveckling av samhället. Ja. Jag sa, Alexander Bard sa väl någon gång: jag tänker inte skaffa barn för jag är orolig för hur det kommer se ut i det här landet om 20 år. Det sa han för 20 år sedan. Sen var han ju en av Sveriges mest aggressiva spermadonatorer. Jag pratar inte på krogen. Han donerar ju sperma massor, Alexander Bard.
Va?
Så varje gång han säger Lyssna på hans fantastiska intervju med Katarina Har på Sveriges Radio, gott folk. Aha, aha. Där säger han att han var ju manisk på att donera sperma.
Nej, men han hittar ju på. Han ljuger ju som en hästtravare. Jag älskar Alexander Bard. Jag tycker han är hur festlig som helst.
Vet du vad, en person som alltid är relevant och som han kanske inte alltid har mina åsikter, men han säger vad han tycker och det ska han förbanna med ha respekt för.
Men tänk att vi så småningom alla kommer att se ut som Alexander Bard med hans liksom hjärnintelligens och allting. Men rent DNA-uppsättningsmässigt så har han inget parat exemplar till kar, eller?
Att han har 6 eller 7 syskon, och han sa det, jag är varken äldst i syskonskaran och jag är inte yngst. Nej. Jag är någonstans mitt i, och då har man rätt att bli både konstnär och alkoholist, för det är ingen som bryr sig någon som är mitt i en syskonskara.
Det är sant.
Vet du vad, knyta upp säcken, ja. Alexander Bard, ja. Där har ju en smal version av Karlsson på taket. Ja. Karlsson på taket har ju samma mockashorts, ja. Samma uppdragna gamla tyrolerstrumpor och sockor, ja. Som Alexander Bard bär. Ja. Där har han dem, va? Viker upp dig.
Så att min teori om att det skulle vara först Goebbels, vilket jag sa felaktigt eftersom Goebbels var en idiot som inte hade med saken att göra, och sen Göring, att Karlsson på taket skulle vara en omskrivning, en metafor, en flygande helikoptermetafor för flygaresset Göring från första världskriget.
Nu dammar här inne. Ja. Du, vad heter det? Hermann Göring, när han sprang runt på sitt jaktslott nere i södra Tyskland, är exakt likadant klädd som Alexander Bard.
Säcken ihopknuten. Snart är vi 702 år gamla och sexchatta med robotar som vi tror är grannfrun.
Får jag fråga den där gubben, hur dök han upp ens i massmedia? Är det en snyfthistoria att vi ska crowdfunda och ha någon gala på TV4 och samla in pengar till gubben? Alltså, eller är det åtal? Är det han uthängd i någon slags... Är Cissi Wallin ute efter honom eftersom Karl har en sexualdrift?
Ja, det borde hon ju rimligen vara i och för sig. Men han är ju hyfsat potent då, som 72-årig. Men jag tror framförallt att det är ensamheten som har fått honom att begå det här felsteget. Och det är inget felsteg i liksom moralisk mening. Jo, det är det såklart. Men det är ju med att han har blivit blåst på massa pengar. Men han har ju gått in i det med öppna ögon. Han bara trodde att det var grannfrun. Det visade sig vara en robot. En så kallad sexrobot.
Just.
Eller bot, va?
En bot, exakt. Varför gör människor saker? Ja, sa Christer Pettersson i tingsrätten. Därför att vi är människor. Mm. Och det har han ju rätt i faktiskt. Mm. Men varför har han varit med i tidningen den här 72-åringen?
Ja.
Nu kommer Oliver Bergman,
Bergmans sonson.
Vi pratar med en annan släkting till det. En 72-årig snusgubbe som haft sex med en robot, hörru. Ja. Va? Robosnopp, är det han? Nej. Nej, men varför var han med?
Nej, men han kände sig kränkt då, att han hade blåst bort pensionen på en kvinna som inte var på riktigt, så att säga. Så att han hade ju varit med.
Vem har inte gjort det, hörru?
Jo, visst, men ändå jag tycker lite synd om honom. Sen var det en sån här klassisk kvällstidningsbild också, när man har tagit en bild på honom och han ser ledsen ut.
Ja, exakt. Försök se lite ledsen ut. Nej, men jag tycker det är kul. Nej, att sitt vid köksbordet och se sur ut.
Ja, exakt. En kopp kaffe och så riktigt ledset och så tar vi ett kort på det.
Ja, herregud. Hörru du, vi börjar. Är tiden ute? För jag hinner ju aldrig med någonting.
Jo, men ta upp om du hade något att säga, Jonas. Vet du vad, du har fullt show och pratar i mun på mig, så du har inte tid att säga vad du ska ha sagt.
Kan jag anhålla om taltillstånd här?
Varsågod.
Ska du höra låta på diset en lördag kväll?
Ja, jäklar.
Nej, men det här med hyresgästföreningen, att det har ju ploppat upp nu att det är allmänt korrupt, ungefär som Kommunal var för några år sedan. 9 av 10 i hyresgästföreningens styrelse bor inte i hyresrätt. Låt den sjunka in ett tag, alltså.
Ja, jag bor ju i hyresrätt.
Ja.
Jag undrar om Nooshi Dadgostar bor i hyresrätt. Hon är ju, det är ju en av deras huvudfrågor att det inte ska vara marknadsfäga hyror, eller hur? Men den kör ju de stenhårt med.
Ja, alltså Vänsterpartiets nya partiordförande, hon som en gång sa att en revolution börjar med 10 000 steg. Eller var det Mao möjligen?
Ja, det är svårt att hålla isär alla de där. Jag tittar ju lite grann i deras partiprogram här. Och där står det ju klart och tydligt att man strävar efter en kommunistisk värld, precis som partiet Ungdomsförbundet har kämpat för sedan 1917. Och det var ju den ryska revolutionen, om du minns.
Ja, vilken av dem? Februarirevolutionen var ju en demokratisk revolution. Men sen dök ju massmördaren Vladimir Ilyich Ulyanov upp, mera känd för världen som Lenin. Och då blev det ju massmord av allting.
Ja, eftersom de har vidhållit det här sen 1917, så tror jag att de fick med Lenin där också.
Ja, är det inte så att Vänsterpartiets ungdomsförbund säger att
de läser innantill i sitt eget partiprogram helt enkelt.
Nej,
de gör det. Vilket Nooshi inte gör, för de frågar sig, har ni någonting med kommunisterna att skaffa? Och man, nej. Men det står i ett partiprogram, nej, vi har ingenting med dem att göra.
Nej, måste hon ju säga.
Jo, men hur måste hon säga det? Hon kan väl läsa precis som ungdomsförbundet läsa innantill i vad det som står i partiprogrammet.
Det är jobbigare att läsa ett partipolitiskt program än att tolka Astrid Lindgrens krumelurer på Uppsala universitet.
Ja, det är
jobbigare än att gå igenom förundersökningsprotokollet mot Carl Hedin och hans giftblandar varg lobby.
Ja, kan du förlåta Vänsterpartiet det de gjorde mot fackföreningen Solidaritet i Polen under kalla krigets sista skälvande dagar?
Ja, när de stödde Jaruzelski och hans stridsvagnar.
Ja. Och när Lars Ohly grät när de rev Berlinmuren, va?
Okej.
Ja. Norsi, du har lite att städa i det. Börja med att bränna det där jävla partiprogrammet så får vi se. Kan vi snacka om saken?
Jag säger som Jimmy Åkesson. Måste vi prata om det förflutna? Kan vi inte bara titta framåt? Vi måste ha visioner. Här är min nya kompis, Ulf Kristersson förresten.
Ja. Och min gamla kompis, Adolf Hitler.
Han ser ut som Pinocchio fast han har kortare näsa, Kristersson. Politisk satir. Oliver, du skrockar och skakar på huvudet. Vi kan väl spela en låt i slutändan här till ett land som har klarat av sin tredje lockdown. Och nu får de gå ut igen. Nu får folket som kunde gå på puben under blitzen 1940 när Hermann Görings förbannade flygplan.
Svensk Göring, Karlsson på taket.
När Karlsson på takets Luftwaffe bombade skiten i London kunde de åtminstone gå på pubben. De har inte fått gå på pubben nu på flera månader i England, men nu är lockdown i Storbritannien släppt. Good old England! Lockdown funkar ju inte, Hans. Det är ju mer döda i länder med lockdown per capita än vad det är till och med i pandemins och överdödligheten Sverige.
Min gissning är när vi stänger böckerna om 10 år när pandemin kanske har börjat fasas ut, så kommer man att märka ingen som helst skillnad oavsett vilka liksom metoder man använt sig för att skydda sig mot pandemin.
Kan det vara så illa?
Jag är rädd för det, Jonas.
Okej.
Ja, du kan ju syna mig, tyvärr så är vi döda och begravna båda två då. Du och jag och den där 72-åringen med porrroboten.
Jag begravs gärna med en porrrobot så händer det någonting. Det här var podden Off Limits. Kommentera oss gärna på Flashback. Den tråden där får vi faktiskt beröm, Hans. Namn. Gå inte in och kolla. Namnförslag till podden, Hans. Mm. Är riktigt bra.
Ja.
Systembolagsgänget känns lite sökt.
Men varför tror de att vi är fyllda? Vi sitter ju här spiknyktra. Det är obegripligt, men det är vi ju faktiskt.
Visselblåsarna.
Mm. Vilka är vi blåser visslan på?
Ja, alla möjliga. Svenska Hollywoodfruar, men det kan man inte heta. Det är ju
i upptaget för fan.
Ja, det är upptaget
också. Vi stämda.
Exakt. Och Gunilla Persson får ju oss att framstå som någonting som går på Valium faktiskt.
Ja, jag vet.
Podden är över. Tack för ditt support. Merchen är slut, men fortsätt skicka in namnförslag.
Skicka in pengar.
Kan inte vi få Patreon det här? Det går ju så bra nu.
Är det?
Bergman.
Om ni vill, så
är det sant?
Vad är Patreon?
Patreon är att man öppnar ett konto så betalar folk rakt in blank. Ungefär som en spion på Volvo. När ett kan du swisha ryska ambassaden pengar? Såklart jag kan.
Ja, men vi kan ju panta burkar också.
Kan vi absolut göra. Du säger att du är nykter, Hans, men jag tar med den sista här.
Ja, varsågod.
Verkele. Jag fick den. Karlsson på taket med is. Prova gärna där hemma, gott folk. Stort tack för att du lyssnar. Häng gärna med oss på morgnarna också i radion, det gamla döda mediet Morgonrock med Jonas och Hans Wiklund och vår chef
Linda.
Linda Fyrebo som har kan säga är en radions Pippi Långstrump.
Ja.
Off Limits är slut. Tack för den här veckan.
Hej.